Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Det blir ett blandat program med mycket musik, väder, nyheter från Thailand och övriga världen ibland. Och en del information om livet i paradiset Thailand. Välkomna kära lyssnare. Idag har vi ringt upp Björn som på äldre dagar flyttat till Thailand och som sedan många år är bosatt utanför Rayong i östra Thailand. Björn ska i några program berätta om sitt spännande yrkesliv för oss, men först ska vi ta reda på lite vem Björn Larsson Ask är egentligen. Välkommen till programmet Björn. Du är Pavarotti-fan. Hur kan det komma sig?
Det är nog en tillfällighet bara. Eftersom jag kommer att lyssna så mycket. Det han har gjort, som det har fastnat otroligt i mitt hjärta. Som jag stod och vevade på här med så huset höll på att lyfta sig. Alltså jag blir så glad över att höra honom. Och sen att ha fått träffa honom innan han gav den här. Det var en nyårsafton jag berättade om för dig om. Det är december och det är den 31 december 1989. Så jo, det är det så att det är i princip bara jag som jobbar på tidningen denna lördag. Och jag har vid det här tillfället så är jag ute. Jag äter en god rostbiff och har det till lunch och sen åker jag till Globen klockan 16 redan för att ta plats och prata med folk och så vidare. På slutet så släpptes jag fram så jag kom att hamna nedanför hans fötter.
Oj då.
Förstår du? Det är så hög sten.
Ja.
Att jag står och tittar upp på honom och får ett ruskiga bra perspektiv på honom. Och du vet, man hör när han går. Det är ju en tung. Han var ju tung. Han har sån utstrålning.
Mm.
Och ett fullt Globen. Så du vet, Kari Holash. Han har varit den död i många år nu, men han började gråta, kunde inte fotografera.
Oj då.
Ja, och jag fortsatte fotografera. När det hela var över och inropningarna var klara så kunde jag gå in i hans lilla rum som han hade på Globen. Så jag tackar för det här. Och jag frågade honom en sak. När kommer ni att åka hem imorgon? Och då fick jag det svaret att det var någon gång vid två tiden eller så.
Ja.
Så jag åker på nyårsdagens morgon och åker till Kingen och gör en fantastisk kopia på den där bra bilden som är tagen nerifrån.
Mm.
Och så åker jag ut till Bromma. Den lilla flygplatsen på Bromma där privatflyget går utifrån. Där står en liten kära välkommen, ganska kallt. Han kommer efter mig. Han känner igen mig. Vi hälsar på varandra. Han är inlindad i falar för att inte få kall luft i lungorna.
Ja, ja, ja.
Ja. Och det sista han säger till mig, det är så här. Det är alltså nyårsdagen på Bromma flygplats och det är ett privatplan som ska ta hem honom till Italien. Ja, han säger ungefär ciao. Så säger han, nu åker jag, nu flyger jag, eller vad han nu sa, hem till mamma.
Hem till mamma.
Hem till mamma.
Ja.
Ja, jag gråter nästan nu än idag.
Ja.
Sen har jag lyssnat på honom.
Men du jobbade alltså en nyårsafton. Ville du inte fira nyårsafton?
Jo då, men det här har jag i ordning. Jag hann hem. Jag hann gott och väl hem. För att de slutade klockan 22.
Jaha.
För att alla ville ju hem på nyårsafton, de som var i Globen.
Ja, ja.
Det var en tidig föreställning givetvis. Och jag tog bilen hem, så det var inga problem. Jag var hemma och sen... jag har skrivit här någonstans också att vi åt gott. Och jag är i säng redan strax efter ett har jag skrivit. Så där, det var nyårsafton det.
Det var nyårsafton det, ja.
Ja, och nyårsdagen.
Ja, just det.
Superstar.
Så du jobbade...
Sen, han ju tyvärr, han kom ju ha en lång plåga med sin sjukdom.
Mm.
En enorm man som vägde, jag har läst här nu idag... Han vägde 160 kilo. Det är en stor kardia med mycket kraft.
Ja, det
var han efter många månaders plåga ner till 60 kilo. Mm.
Men Björn, du har alltså arbetat på väldigt många stora kända tidningar i Sverige. Och du har jobbat i drygt 50 år, eller hur?
Det är 51 år faktiskt.
51 år på olika dagstidningar, eller vad är det för sorts tidningar?
Jag började alltså på Länsan, som vi säger i Västerås, Västmanlands läns tidning. 1957 slutade jag med realexamen, heter det väl, va? Så 57, och det är lite en intressant historia här också, hur man fastnade för fotografiet. Jag gick till realexamen, som det heter bara. Så att det hade man ordnat en fotoklubb i läroverket i Västerås. Så jag gick och tittade på dem och tänkte vad de höll på med. Och då fastnade jag för, de höll på att göra en bild av Sofia Loren. Du vet, det här är 16-17-åringar. Sofia Loren var väl 25. Otroligt vacker. Så jag fastnade, de hade fastnat för henne. Och jag också.
Ja.
Och sen gjorde jag så att jag jobbade på posten i ett par månader.
Ja.
Och det gjorde att jag kunde köpa en Rolleicord. Heter det, inte en Rolleiflex, det är finare den ser du.
Ja.
En Rolleicord. Och sen hade mamma en god vän som var duktig... musikant också, hade medverkat på diverse båtar till USA. Han ordnade så att jag fick gå till sjöss någon gång. Jag tror det kan vara svårt att säga, augusti gissar någonting sånt, eller tidigare, ut med motorseglaren, säger man, MS Vikingland, en stor båt.
Ja.
Där jag var skansuppassare och bodde akter över.
Ja.
Där var jag och vi gick in i hela vägen ner in i Medelhavet in till Israel. Jag kunde alltså vid de här tillfällena skicka hem, jag postade rullarna och skickade hem dem till VLT och jag fick väl 2-3 artiklar införda, så jag var resereporter för Länstid.
Ja,
det kan man säga idag, det sa man inte då.
Nej.
Så där började äventyret. Sen när jag kom hem så hade chefsfotografen Åke Larsson, var inte släkt med mig på ett vis, men en duktig rivig fotograf, slutat på Länstidningen.
Ja.
Och öppnat eget, och han ville direkt ha mig. Jag började hos Åke. Så jag jobbade hos Åke ett år, Och sen kom jag att vara på VLT från 1958 tror jag det är. Och då ska jag ta upp det här med Barbro Svensson och Lillbabs också, det är en annan historia. Men där jobbar jag från 58 till 62. Och 62 fick jag ungefär samma dag erbjudande både från Åhlin och Åkerlunds förlag, alltså Bonniers stora förlag med massor av veckotidningar, månadstidningar eller Expressen.
Ja.
Så jag valde då, för tidningen C fanns inom Bonnier-koncernen, så jag valde det.
Ja.
Så det blev det 62.
Så det var där du började på C?
Ja, jag jobbade centralt först på C och sen blev jag, och det är mycket, C, jag blev C's första fast anställde fotograf i hela C's tidninghistoria. Oh. De hade bara, ska jag säga, bara jobbat med frilansare. Sådana som Lennart Nilsson, som är 91 år.
Ja.
Han jobbade som frilansare.
Han jobbade som frilansare på tidningen C.
Och jag tjänade förmodligen mer pengar som frilansare än. Så var det då. Men jag jobbade där länge. När C lades ner så kom jag jobba centralt på det stora förlaget, och det var det jobb åt alla tidningarna, månadstidningar, Idun Veckofinalen till exempel, som var gamla Veckofinalen som slogs ihop med Idun och Veckofinalen, kom jag att jobba mycket för. Och det var också min första resa, var 1964, och den var just för Idun Veckofinalen den 2 april det kommer 2 april, det är långt tillbaka. Det kommer till det sedan och landade alltså här i Bangkok. Jag kom dit med alltså självaste chefen för Idol-veckofinalen då.
Ja.
Och det var ju stort för mig att komma hit bort som 20, ja det är nog 64 jag pratar om, kanske jag är 23 år gammal eller någonting sånt.
Mm.
Så jag har alltså varit här och var på återbesök, och sen kom ju all dramatik och alla helveten med Pol Pot och allt det här. Du kan hela historien, att vara uppe vid gränsen och ta emot så kom krypade sin eller svältande sin in eller döda in i detta land uppe i nordöstra, ja det blir östra Thailand blir det.
Ja.
Jag har varit tillbaka där också. Det var ju 125 000 flyktingar där uppe ett tag.
Oj då.
Ja. Och det var ganska grymt att komma dit och se hur barnen dog. Man kunde inte hjälpa dem, och de som bar fram barnen var mammorna som var tunna 40 kilos kvinnor i svart.
Wow.
Och sen hade de som tog emot var världens alla länders doktorer, men kunde inte göra någonting åt det.
Nej.
Så de hade ett tält där man hann ju inte ta hand om ungarna, utan de lades i sådana här, rullades ihop de små barnen och tunga barnen i sådana här, ska vi säga, inte filtar, men standard idag, rullade ihop dem och in dem i ett tält.
Mm.
Där packades de in, och det var ungefär 40-50 per dag som dog.
Ja. Ja, för när du arbetade som plåtslagare på bildtidningen C, Björn, så fick du resa till väldigt mycket katastrofer och fotografera.
Ja, så var det. Ja.
Hur var det?
Ja, det gick ju bra. Det är kanske när man pratar katastrof, inbördeskriget i så fall i Nigeria var nog det tuffaste jag har varit med om. Och jag var där med om den dagen. Jag och en kollega bodde i ett enkelt skjul, kan man säga, som hade en telefax, det var vad som fanns på den tiden.
Okej, ja just det.
Då en präst kommer i sin folkvagn.
Jaha.
Och är klädd i vitt, men det mesta av det vita, det är rött och det är blod. Så han vill bara in och meddela världen det här på den här telefaxen. Och vi är ju där då, min kollega och jag. Och så, han är från Nordirland, den här killen. Eller, ja, Nordirland. Och han är väl runt 50 år, tror jag. Lika 50 år.
Ja.
Det var vad som har hänt. Varför han är blodig på sina kläder, det är det att han hade plockat upp en kvinna i Oso Aban. som hade träffats av förmodligen av splitter. Och kört ner henne till närmaste stad. Det var väl en 45 minuter det. Bombningarna var 10 och 10 på dagen alltså. Och det var dessutom en vapenstilleståndsdag. Det var, glömde jag säga. Så det var, så man hade kommit överens om att inget krig den dagen. Ja. Och det kom att visa sig att det var en rysk legopilot som gjorde det.
Ja.
Nåväl. Han var nedsölad av blod. Och hon var gravid. Och han kom och hämtade upp oss. Och så säger han när vi ska åka, det tar 30 minuter att åka upp till Osabam. Så jag hoppas, säger han, grabbar, att ni har starka magar. För detta är medelvärdigt vad ni kommer att få se, säger han då givetvis på engelska.
Mm.
Så vi kommer upp och man ser direkt vad som har hänt. Alla kritter ligger på rygg med benen stelt upp. Det har ju gått 3 timmar sedan bombningarna. När vi kommer fram så kommer vi går ur den här folkvagnen och så börjar gråta för att det doftar död. Överallt ligger det bitar av människor.
Oj.
Och Mats, vi säger till varandra, Mats eller Björn, hur är det var? Om jag svimmar, om du svimmar, vi tar hand om varandra.
Ja, ja.
I vatten hade ingenting med oss. Mot oss kommer, det var bara kvinnor och barn, 95% kvinnor och barn. För den här platsen låg på en kulle. Flygplanet där har kommit 2 gånger. Med 2 bomber och sen några raketer. Jag håller inte ihop det rent idag. Den officiella siffran. Vi fick ta hand om folk. Och det gick så bra att jobba. Det fanns inget vatten. Men jag drack palmvin. Och det blev ju lätt berusad. Man måste ha vätska. Ja. Palmvinet stod ju parkerat i deras små kärl. De tappade ju palmerna på vinet.
Mm.
Fick vätska i sig.
Ja.
Så dokumenterade vi det här. Och Mats Lundegård heter han. Det är väl fortfarande. Ja. Och hjälpte till. Jag gick in i detalj och fotograferade också när jag kunde se. När man fick lära sig när man låg i det militära. Jag låg själv i flygflottiljen. Att brännskadorna var så pass tuffa så man måste ha använt inte bara vanliga bomber utan något slags annat. De hade frätt in på benet och bränt ben och kropp.
Oj, oj.
Ja. Och gjorde taggbilder på det som kom att nyttjas senare. Nåväl. Det är nog det tuffaste som jag har varit med om. Mats och jag har varit med om.
Mm.
Och småningom kunde vi flyga ut genom att komma hem med det här också. Flyga ut från Biafra. Och det kunde vi flyga om natten då för på dagarna blev man nedskjuten till ett annat land och in där och fick iväg rullarna till Paris till först och där hade ordnat en kollega som jobbade i Paris som hade kommit upp till Stockholm. 3 dagar senare bodde vi kvar på detta franska hotell i det här franska koloniala landet.
Mm.
Så du hör kanske att jag rör det här nu. Det är vi ute i vattnet i havet och badar Mats och jag.
Ja.
Och då kommer chefen för hotellet fram, springades ner på stranden och skriker monsieur, 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 ett telegram på vo. Vi rusar upp, vi hade blivit av med 6-8 kilo var och en av oss under de här 2 veckorna vi hade varit inne.
Ja.
Och så kommer ett telegram med så här gammalt så att det är klistrat på.
Oj.
Ja. Och så stod det till Mats och Björn och så vidare. Great material, world stuff, we all love you. Och som redaktion.
Ja, ja, ja.
De bilderna kom så småningom att spridas över en hel värld. Fick sån effekt rent politiskt.
Mm.
Jag var ensam om de där bilderna och det sättet. Och de bomber och raketer med mera vad det var, helvete själv hade landat där någon timme bara. Ja. Och det åstadkom. Resultatet blev att det spreds över hela världmaterialet och sen blev det lite tystare i det här förbindelsen. Jag har faktiskt varit tillbaks. 2 år senare var jag tillbaks och tittade. Och då har jag en kollega med mig, en annan kollega med mig. Och vi är i Biafrans land fortfarande. Så att vi tar en taxi dit upp. Byhövdingen frågar vi efter. folk började flockas omkring oss. Barnen, det var 2 år sedan det hände. Trädet som blev träffat, det nedsågat. Det hade väl en diameter på 3-4 meter, jag kommer ihåg platsen.
Oj då.
Varm Coca-Cola fanns bara. De rusade mot oss. De här människorna, dessutom biafranerna, de kan bra engelska.
Ja.
Så vi frågade efter chefen. Så vi kunde få prata med honom. Det blir mer och mer folk, kanske 50 människor eller 60, jag vet inte.
Mm.
Och sen ett par, de som inte tycker om biafranerna, som var på oss. Men jag hade en stor, stark skrivare med mig så här. De höll honom upptagen, så att säga.
Ja.
Så kom byhövdingen fram. Och byhövdingen, ja, det är det, va? Men det var en karl på runt 40 år. Och jag tar upp alla mina bilder, dokumenten. Och då, du vet, bilder, barnen, en del barn hade ju inte fötts. De fick ett dokument.
Ja.
Ett fantastiskt dokument. Och sen så dyker det fram en man och säger, I was here, säger han ungefär, ja, när planet kom. Han kände igen mig.
Jaha.
Ja. Så att det är nog det som jag minns mest av allt. Och då, vi hade en annan, vi åkte bara inte dit. Jag hade andra jobb i Afrika då också.
Mm.
Men att jag skulle vilja åka tillbaka ytterligare en gång, för det har ju gått några år nu, och se vart tog de här bilderna vägen och hur är klimatet nu.
Ja, just det.
Ja,
ja, det har säkert hänt en hel del där nere också.
Ja, ja, visst. Oh, ja. Jag har ju varit orolig för hela det landet.
Ja.
Och jag kommer ihåg också att biafranerna tillhör ju de mest utbildade av alla. Men det, ja.
Mm. Hörru Björn, du har ju, ja, fått många fina fotoutmärkelser. På vilken tidning var du när du fick Stora journalistpriset och på vilka bilder var det?
Ja, jag undrar om inte det var detta nu. Det är inte jag säker på, men det är på, eller var det Idun-veckojournalen eller C. Ja, det
kan ha varit dessa bilderna från Biafra.
Det skulle det kunna vara. Jag har ju de där bilderna. Jag fick ju det här priset som var väldigt fint tillsammans med två andra. Jag fick det fotografiskt. Det hade ju skakat om. Det är möjligt att det kan vara det. Jag är inte helt säker på det.
Ja.
Men jag funderar på vad det annars skulle kunna vara. Det har jag inte i huvudet.
Nej, det tar vi i nästa program, Björn.
Alltså, det blir nästa program också.
Ja då. Hörru, Björn, på den tiden så fotograferade ju allting i svartvitt. Men när började du använda färgfilm?
Ja, den... Det var ju först en positiv färgfilm bara. Sen kom den negativa, så att säga. Ja, det, när det började installeras, det är ganska sent, om jag minns det. Ganska sent.
Ja. Ja, för tidningarna hade ju problem med att trycka färgbilder.
Ja, det såg inte så bra ut, nej.
Nej.
Det, men jag har en bild framför mig här nu. Och det är... Och den ska jag... Ja, du ska inte publicera den här bilden, men den ska du kunna få mig.
Mm.
Det är en bild som är 2 decimeter gånger 15 ungefär.
Ja.
Och den visar... De ligger utanför sin lilla... Det är osabam det här. Jag har stått och fotograferat. Det har väl gått 5-6 timmar nu innan hjälpen kom.
Mm, mm.
En mamma som ligger nedsölad. Sin högerfot är det väl? En vänsterfot är det. Nedsölad och har ett stödförband och en brädor lindade kring foten.
Aha.
Intill henne ligger en liten pojke. Skulle kunna vara... Han är helt naken. Jag tar en bild som en flygbild. Jag står alltså upp och tar den här bilden. Och det är en färgbild som är bra. Och det är han ligger och har omlindat huvud.
Aha.
Det blev ju sen lite slagsmål när bilarna började komma för att ta ner dem till Abiriba, tror jag det heter, närmaste station där det fanns ett sjukhus. Mm. Så det var ju ett skuttande hela tiden. Så jag tog den här pojken i min famn i bilen. Det hade börjat skymma då. Klockan var 5 någonting på eftermiddagen och bombningarna var klockan 10. Nu kan jag tänka dig då hur det luktade dessutom.
Ja.
Och hade honom i famnen ett tag. Försökte få i honom vatten. La honom på golvet. Men tyvärr så dog han vid mina fötter under resan.
Ja, ja.
Men bilden har jag kvar på mamman och honom. Och den ska du få se, för den är bra.
Björn, på vilken hemsida kan man gå in och titta på dina bilder?
Hemsida?
Ja.
Jag har inte så där, men du ska få reda på det exakt. Och jag måste... Det är Liv som har gjort de här bilderna.
Ja.
Och jag har... Jag ska se om jag har ett visitkort här, så jag säger rätt. Det är förkyld och jag har sig tårögd också. Det är en kombination som inte är det bästa. Såna här upplevelser ger ju väldigt, väldigt starka, ska vi säga, starka minnen i hjärtat. Du, det är så att när jag fyllde 40 år, och det är snart 5 år sedan,
ja,
då hade Liv, vår dotter, gjort, där man kan gå och titta på mina bilder, man kan alltså, det är den adressen och den ska du få, men hon har gjort det under en epok på, ja, från det jag var liten så att säga då, och sen ända fram till 1900, när jag blev 40, 4 år sedan. Här finns bilder, och det är www.björnlarssonask, och det är ett ord och det är inte versalt som du vet, björnlarssonask.wordpress med www.com.
ja,
www.björnlarssonask.wordpress.com. du kan titta själv där. Det är hon som har lagt in bilderna. Det finns bilder från många tillfällen. Jag tror också tsunami kan finnas med där.
Man kan också söka på Google på Björn Larsson Ask fotoblogg.
Ja, det kan du kanske göra också.
Då kommer den upp den också. Och där ser jag att det har du en massa olika bilder.
Ja, just det. Det kallas så. Just det. Du är duktig. Bra att du gör det.
Ja. Men Björn, medan vi tittar lite på bilderna här så ska vi spela lite önskemusik. Vad vill du höra?
Ja, du kom så plötsligt nu så jag blir helt tagen. Helt tagen. Jag vill ha någon lugn musik. Försök att få fram någonting du lugnt och hittade någonting med Louis Armstrong, så vore det skönt och lugnt med honom. Och då om du hittar stompen in att Savoy är en, kan jag säga, eller också så Melancholy Blues
med Louis Armstrong.
Ja,
okej.
Thank you.
På tidningen C så hade du många kända kollegor som Rit-Ola, Lennart Nilsson, Gitz Olsson, Rune Moberg med flera. Hur kändes det?
Ja, det kändes jättebra. Och Rune Moberg och jag, vi jobbade faktiskt väldigt, väldigt mycket tillsammans. Gitz också.
Ja.
Vad sa du, de andra här?
Rit-Ola, Lennart Nilsson.
Lennart Nilsson, ja, Lennart Nilsson är den här fotografen.
Ja.
Lennart var ju inte fast anställd. Så jag kom att möta honom. Jag kom att träffa honom väldigt, väldigt tidigt när jag kom till Stockholm. Ja. Så jag är mycket, mycket god vän med honom. Mm. Men han var aldrig fast anställd. Han jobbade på sitt sätt med sina stora, stora projekt.
Ja.
Och också när han skulle åka till Amerika första gången så tog man en bild av honom. Det var C:s utsände. Lennart framför, var väl en sån där, man fick, ja, propellerflygplan tror jag.
Ja, ja, helikopter, eller?
Nej, propellerflygplan till USA.
Propellerplan, okej, okay, ja.
Ja, det är sån där, förmodligen DC-6B eller någonting sånt där. Mm. Man fick landa på Island för att ta ytterligare skutt.
Ja.
Någonting sånt. Jo, det var C:s redaktion var jättefin och på gång, och det var aldrig omöjligt med någonting egentligen. Det var bara att åka.
Ja.
Nej, det är så de hade egna förslag.
Ja, men Björn, det är rätt konstigt tycker jag att med såna suveräna förmågor att se gick i graven till slut.
Ja, det var många bildtidningar som gick i graven. Life finns inte längre heller.
Nej.
Det är ett annat sätt. Bildtidningarna försvann, det gick inte ihop. TV kom, man var snabb, ja, med nyheter och så vidare och så vidare och så vidare. Idun veckofinalen kommer också att läggas ner sedan, om man minns rätt, och blev mer eller mindre bara en månadstidning så småningom. Från att vara veckofinal slogs ihop med Idun. Idun veckofinalen blev också ursäkta, en veckotidning.
Ja.
Och sen blev det månadstidning. Jag kan ha fel, men så gick det till. Så idag finns det egentligen inte någon i Sverige i alla fall, eller i Skandinavien någon stor bildtidning inte.
Nej. Nej. Men fick du även uppdrag som kändisfotograf?
Ja, det blev ju kändisfotograf. Det blev jag fotograferade Olof Palme eller någon stor stjärna också. Jag har ju en annan som hittar inte. Det är en kille som heter Sammy Davis Jr. Hittar någonting av honom så honom lärde jag känna bra.
Ja.
Väldigt, väldigt bra. För jag träffade honom i USA. Jag träffade honom i Danmark, i Sverige. Åkte buss med honom. Och jag minns, nu måste jag berätta. Han har varit på sin andra eller tredje konsert genom åren i Stockholm.
Mm.
Så bodde han på det fina hotellet vid Stureplan. Och vi gjorde alltid så på tidningen C att där stjärnorna bodde, så där tog vi också in. För då kunde ingen neka oss.
Nej, just det.
Så han hade haft konsert på konserthuset. Och här är det klockan efter midnatt. Och då hade det sagt att han skulle ha ett party för hela gänget. Och det var 40-50 stycken.
Mm.
Och jag åker ner och står i foajén med min kamera. Så kommer den lille mannen ut och så ser han mig. Så har han en stor massör i sig. Han älskade tydligen whisky och rökte väl tyvärr ihjäl sig. Men han röker och han har en whisky i handen och så ser han mig. Och då säger jag, is it, I heard you should have a party tonight, a special party. Would it be possible if I could join you for a couple of minutes to have some pictures taken. Ungefär så sa jag.
Ja.
Då tittade den lilla mannen upp på mig. Och så slog han ut händerna. Och så tittade han mig. Han var ju ett öga som fungerade på honom. Så säger han, you are as welcome as flowers in springtime.
Oh.
Halv fem på morgonen gick jag och la mig, någonting sånt.
Ja.
Och då jag har slutat ta bilder för länge, länge sedan. Jag bara deltog i glammet.
Mm. Men det blev några bilder på Sammy Davis då alltså?
Ja, ja, och det är många. Mm. En har till och med blivit årets färgbild på den tiden då färgen hade kommit.
Ja, fått riktigt fäste.
Ja, den togs i Göteborg. Den specialbilden har hänger här. Den, är, den visar hans siluett. Han står på scenen långt, långt fram och så ligger det ett, kan vi säga att det ligger en slags parasoll. Längst bak på scenen så har jag hans siluett i det här parasollet.
Okay.
På det här, och det var 20 000 människor där.
Ja. Björn, du har ju,
man var det.
Ja, du har ju omväxlande arbetat som ren fotograf men även bildjournalist. Vilken roll trivs du bäst i?
Ja, men bildjournalist förstår du. Men, ja, det är de, vad är en bildjournalist egentligen då? Jag var ju ute ensam ganska mycket på jobb. Och då kan man väl säga att det var väl de gånger det hade möjlighet att kunna göra de egna jobben så att säga. Mm. Spegla situationerna, spegla berättelsen, storyn själv. Och det kunde vara en det ena, en det andra. Va? Det är svårt att säga. Nyhetsbilderna är någonting annat. Och att vi hade råd ibland att, att jag kunde eller också kollegor kunde få vara med en längre tid på ett jobb tills man blev nöjd.
Mm.
Och det är klart det var intressant. Och det hade ju tidningen Life i USA börjat med och den franska tidningen Paris Match också för länge sedan. Det var ju giganter i det där. Framförallt var det väl... Så.
Ja. Du fotograferar fortfarande, men vilka motiv hittar du i Thailand?
Ja, du, jag har så mycket bilder från Thailand så anar inte. Det är vardagsbilder av Thailand.
Ja.
Jag kan gå ut och fotografera. Jag har fotograferat en liten fågel idag. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag får ta min svåger på det. För han vet, det är de här små, små som börjar bygga bo nu.
Mm.
Så jag följer upp dem. Det väger förmodligen ett tiondels hekto. De suger nu ur... Ska jag bara titta här och titta ut om den finns kvar.
Ja. Men Björn...
Det
betyder att du är naturfotograf också.
Ja, jag har väl i princip varit allt. Ja. Eller som de gånger jag var med om en hjärttransplantation. Att få göra det. Att stå... Tillsammans, nu tänker jag att jag har patienten framför mig, han eller hon, det var en han,
ja.
Heltäckt. Och du står tillsammans med den läkaren som sköter om, kan vi kalla det för maskineri där allting funkar. Mm. Samtidigt som de som jobbar med knivar och assisteras,
ja.
De jobbar ju framför mig. Men jag står och tittar ner, 60-70 centimeter, det är inte ens mer. En stor höjd minns jag. Nej, det är inte mer än 50 centimeter. Står ner och tittar på ett hjärta som slår och hur man arbetar.
Ja.
Och det är starkt. Det är inte film. Men då är jag ju helt påklädd, som du förstår. Och kamerorna är ju rengjorda från allt vad tänkas kan. Fick torka av dem innan jag fick den platsen. Och den operationen, det var att man stängde av ett tag och gjorde någonting. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju ruskigt spännande. Så det var ju liksom att säga, det var ett tag det uppehölls maskinellt och sen när man sparkade igång livet igen. Mm. Och det var en kar och jag gissade han var i 40-årsåldern.
Ah.
Det var en stor upplevelse.
Det betyder att du var inne och klampade på Lennart Nilssons område.
Ja. Ja, det var det lilla det.
Ja. Vad säger han om det?
Nej, han sa ingenting om det. Nej.
Nej. Han håller ju
till... I Lennart Nilssons område, det är fjärran från vad han höll på med. Han bodde ju ute på sjukhuset.
Ja.
Han bilder ju tagna. Jag har en här bara 5 meter från mig. Tillsammans en bild jag tagit på kungen också. Det är kungen här i landet som var på besök.
Ja.
Jag jobbar ju på länstidningen.
Okej.
Okay. Lennart Nilssons berömda bilder där det här blir ett... Det är ju en man ser att han svävar så att säga barnet, det är ju dömt, så det var någonting som inte gick bra, men han gjorde de här bilderna direkt. Mm. Svävar i en slags bland stjärnor.
Ja, just det.
Den är världsberömd. Den är svartvitt ursprungligen, men den har gjort i färg också. Den är dedikerad, men tyvärr så till Björn från Lennart hade han skrivit, men det försvunnit. Intill där så finns det ett besök 1958 av kungen. Ja. Thailändska kungen som då var 31 år.
Ja, oh, okej.
Okay. Och jag var där för Västmanlands läns tidning. Då var han på Backo i Enköping. På verktygstillverkning.
Jaha, okej. Okay, på skiftet.
Det gör det att thailändare som kommer in här, de undrar varför den här farangen, alltså jag, har kungen av Thailand hänga med det. Det är ju en hyfsad inställning jag tycker mig ha. Jag bör ha det, jag bor här.
Ja.
Och det är inte fel att ha en liten 20x30 cm inramad i silver, kan vi säga då. Silver. Jag sitter och tittar på det nu.
Ja.
Där ser man det. Han är helt svarthårig.
Ja.
Ja.
Björn, som fotograf under 50 år, använder du fortfarande film eller har du blivit digital nu?
Ja, ingen film används överhuvudtaget. Det är svårt att få tag på film till och med.
Ja.
Jag har inte haft film på Jösses namn, men det är, ursäkta, på många, många, många år.
Så du har glömt hur man byter filmrulle i kameran?
Ja, jag ska nog klara det, tror jag. Det ska jag nog klara.
Ja. Ja, då vet vi lite mer om dig, Björn. Pensionerad och passionerad fotograf som numera bor i Thailand och som ska berätta mer om ditt spännande liv som fotograf på några av de största svenska tidningar under drygt 50 år. Då ber vi att få återkomma till dig lite längre fram, Björn.
Ja, absolut. Jag hoppas att jag ska sluta harkla då. Jag har en liten hosta och så har jag något i halsen och haft några dagar. Jag vet inte vad det är. Kallar det för. Det är en slemfråga.
Ja. Det finns ett bra botemedel som kallas för honungsvatten.
Honungsvatten, ja. Ja.
Då tackar vi för din medverkan, Björn, och på återhörande.
Tack för att du hörde av dig.
Ja, vi har alltså lyssnat på Björn Larsson Ask som numera bor utanför Rayong, en liten by. Och Björn, han kommer alltså tillbaka och berätta mer om sitt spännande liv som plåtslagare, som man säger inom yrket, eller fotograf. Björn har alltså varit och fotograferat inom de flesta yrkesdelar. Han har fotograferat människor som är sin kompis Lennart Nilsson. Han är nyhetsfotograf, kändisfotograf och nu i Thailand har han blivit naturfotograf. Ett mycket spännande liv som vi kommer att få höra mer om framöver. Och som avslutning så lyssnar vi väl på en av de många superkändisar som Björn haft framför sin kameralins. Sammy Davis Jr. som sjunger I am not anyone. Och det kan väl passa bra på Björn också, eller vad säger ni?
I'm not anyone. No, not just anyone. I have the right to lead a life fulfilled with every need. I'm not any man designed to fit someone's plan. I have my own desires, all the things a man aspires. No, I'll not be used, misled, deceived, or abused. No, sir, not me. I'm say I do, I don't, I will. I won't. Know thyself, these words are true. Know thyself, I hope I do. Toiled a while, but not in vain. I remove the child, the man remained. Life's filled with those who fail, the weak, the wrong, the meek, the frail, those who just refuse to try, those who just live to die. I'm not one of those. I'm full of pride, I suppose. I'll say it loud, I am proud. I'll not be a space, a no one, a number, a face. No, sir, not me.
Där tonar programmet sakta bort. Ni har alltså lyssnat på mig, Bernt, som sitter någonstans i Thailand. Men var inte ledsna, det kommer fler program. Så låt datorn, surfplattan och mobilen vara igång och fortsätt lyssna. Och hör sen.